En podcast från Aftonbladet.
Välkommen till Inside Blågult. VM är över. Sverige har just förlorat rättvist med 3-0 mot Frankrike i 16-finalen. Vi sitter i ett iskallt presscenter här i New Jersey. Det är extremt hög aircondition. Det är som att sitta i en flyghangar mer eller mindre, så vi får ursäkta om ljudet är lite stökigt. Jag har med mig Johan Flink och jag har med mig Linn Nordström. Och hur mår ni nu när Sverige har åkt ut?
Ja, det är ju synd, men heller inte oväntat. Så det var väl en känsla att man hade tidigt att man nu skulle sitta här nu och ha de här tankarna och känslorna.
Ja, nej, det är ju samma som Johan säger, men jag vet inte, någonstans så känner man sig lite som spelarna var i mixade zonen efteråt, att man är ju nöjd över vad det här svenska laget presterade i den här matchen. Det var bra att siffrorna inte rann iväg mera, och de första 35-40 minuterna innan första målet kom så satt man ju där ändå och hoppades på att det kunde bli en lite längre mästerskapssommar för de svenska spelarna, men så blev det inte.
Ja, men jag håller verkligen med om det, Linn. Alltså, det är svårt att kritisera ett lag som gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Om man är för grym i sin kritik mot dem, då är man nästan bara en penalist. Liksom. De hade en rimlig taktik. De presterade i linje med vad deras förmåga är. Liksom. Och det var en sån enorm skillnad mellan de här båda landslagen. Så att, det är svårt att säga något annat.
Alexander Isak tror ju att Frankrike och Argentina möts i finalen. Det var ju många som vi ställde ju frågan om det var de blivande världsmästarna de mötte, och det var väl de flesta överens om. Alltså jag vet inte. Jag har ju faktiskt sett Argentina på nära håll. Jag har sett dem live ett par matcher, men jag får ju ändå säga att Frankrike är ju, för mig är det en solklar favorit i detta VM just nu.
Vi ska ju säga det med att de här första 35 minuterna var ju, då stod ju Sverige verkligen upp, och Isak hade ju något avslut där första efter 3 minuter kanske. Men det var ju också, stolparna fick ju också jobba bredvid Jakob Fidel Zetterström. Det smällde i dem några gånger, framförallt då den här bicykletan. Vad var det som drog iväg den i första halvlek?
Olise.
Ja, det var otroligt alltså.
Olise är den mest eleganta spelare jag har sett på oerhört länge. Han är som en uppgraderad Zidane, mer eller mindre, med ännu större fart i kroppen. Fantastisk. Du nämnde taktiken lite också, Linn, att det är ju, alltså jag tyckte det var helt rätt så som Sverige spelade. Alltså, feedbackslinjen med 2 stycken relativt defensiva yttrar, Elanga kanske inte är svinbra på det, så försökte han så gott han kunde. Stroud och Gudmundsson stängde igen ganska bra på sin sida. Gyökeres och Isak sprang som svin längst fram. Och Bergvall och Ajari försökte hålla ihop det, och det var ju flera spelare, eller det var ett par spelare som jag verkligen tyckte stack ut positivt, och man börjar med en, så Lukas Bergvall tycker jag gör sin, han var bra i inhoppet mot Polen i playoff, men den här matchen mot Frankrike tycker jag var hans överlägset bästa insats i landslaget. Tuff, rejäl, vågade ta risker, vann mycket boll, satt sig i respekt mot Mbappé och så vidare. Tycker han verkligen visar att han hör hemma som startman i det här landslaget. Sen är det väl Jakob Fidel Zetterström, får man väl också säga, var en spelare som övertygade.
Ja. Nu vill vi ju sälja plusabonnemang, men jag har inte läst era plusbetyg. Var det de 2 spelarna som fick högre betyg än övriga, eller?
Ja, det var väl en till. Alltså, vi gav väl 4+ till Jakob Fidel Zetterström och 3+ till Bergvall. Och så gav vi även 3+ till Gabriel Gudmundsson faktiskt. Dels för hur väl han skötte sig mot Ousmane Dembélé, som ju är en mardröm att möta, som kan gå åt båda hållen. I första halvlek så tycker jag verkligen att han hanterade honom jättebra. Tycker han var bra hela matchen. Inget av målen kommer ju från Sveriges vänstersida, utan de kommer ju från Sveriges högersida.
Ja, och där ute på vänstersidan. Det slog mig, alltså där hade vi Elliot Stroud, alltså från Strandvallen och Mjällby till VM-finalarenan, 80 000 mot Dembélé. Det var väl Gudmundsson, precis som du sa, som kanske hade lite mer, som skulle ha lite mer koll på Dembélé, men med Stroud var ju där ute också. Och det snurrade ju runt världsstjärnor runt honom. Nej, jag tycker det är häftigt. Det är fan en liten saga ändå.
Ja, Stroud hade ju, fan han kunde ju satt ett mål också. Han hade ju en superchans väl i början på andra halvlek.
Nej, första halvlek var det med högern tror jag.
Första halvlek högern.
Ja, fel fot där. Men jag menar killen har aldrig spelat, det är det ju fler som inte har gjort, aldrig spelat en U-landskamp. Och nu har han startat två av de största matcherna ett svenskt landslag har spelat på många år. Nej, det är häftigt.
Ja, en folk som nämnde snabbt också att Talis inhopp sista delen av matchen när han faktiskt tar sig förbi Barcelonas högerback Koundé vid två tillfällen på ett jäkla imponerande sätt. Kanske inte ska man inte överdriva det, men det var inte många svenska spelare som lyckades göra sin gubbe en mot en. Så det uppenbarligen så att Talis spetskompetens även håller på högsta internationella nivån. Så det är ju lite kul.
Ja, men jag fick dra honom i shortsen till och med för att få stoppa honom.
Ja, det är också jäkligt häftigt. Men ja, får vi se. Det är väl, vad är det? Ska det Sirius Mjällby på fredag på Stroud? Och Degerfors MFF för Tahar Ali. Nej, de får väl vila där.
Men ja, vi var ju alla i mixade zonen och tog emot spelarna. Du var inne på det lite, Linn, att de inte uttryckte någon stor besvikelse direkt. Vad tar ni framförallt med er utifrån hur de var och vad de sa efter matchen?
Ja, men om jag ska välja ut en grej som jag tar med mig från de intervjuerna som man gjorde så är det ju hur otroligt hoppfulla samtliga är inför framtiden. Jag slog, det är min lilla guilty pleasure att kolla hur många dagar det är till saker. Jag tror det var 710 dagar fram tills att EM 2028 börjar. Men sen är det ju ett kval och sånt innan dess. Men framförallt hur väl de pratar om landslaget och den här otroliga gruppdynamiken som de har nämnt under hela samlingen. Känns ju hoppfullt att ta med sig när vi får ju ändå kalla det här för en mörk kväll när Sverige har blivit utslagna.
Jag skrev ju om det i natt, just det här med hur framtiden ser ljus ut om man tittar på en rad saker. Och vi fick ju såklart, det får man ju medhåll av spelarna när man ställer kanske lite ledande frågor, men de köpte det rakt av. Vi har åldersstrukturen, där Kristoffer Nordfeldt är den enda som är äldre än 32. Han kanske tackar för sig i landslaget.
Bara stoppa in där. Du försökte prata med honom efteråt, men det gick inte.
Ja, nej. Nej, jag ropade men han tittade inte ens. Han behöver ju inte stanna. Men nej. Man hade ju faktiskt kunnat hoppas att han skulle stanna. Man hade ju velat prata om petningen såklart och hur han ser på framtiden.
Ja, det är andra matchen idag som man inte stannar ju efteråt.
Ja, och som man inte behöver eftersom man inte har spelat. Ska vi ju betona då.
Inte en Yassin Ayari som bara gick igenom.
Ja. Och där Petra Thorén stod lite handfallen. Hon försökte, men hon bara tittade och liksom, ja, på så sätt slog ut med armarna. Nej, han gick med mörk blick rakt igenom. Och han hörde när vi ropade efter honom. Vi var ju bara någon halv meter. Så behövde inte ropa så högt heller. Men han ville inte. Men tillbaka bara till det jag var inne på där. Och så har vi ju Victor Nilsson Lindelöf som meddelar att han fortsätter i landslaget. Det är viktigt. Han är ju nästan på toppen av sin karriär i landslaget skulle jag vilja säga. Han har varit bra många gånger men den statusen den han har nu. Hur snabbt de har tagit det här steget från botten som Lindelöf kallade för ett halvår sedan. Han menar väl förlusten mot Kosovo hemma med Jonald Tomasson. Att man nu har fått mästerskapserfarenhet. Det var väl bara Lindelöf och Alexander Isak som hade speltid i ett mästerskap tidigare. Nordfeldt har varit med men inte spelat. Hur kort tid de faktiskt har haft Graham Potter, även om nu har fått 4-5 veckor tillsammans här. Vi vet inte om man ska våga hoppas på det, men det kan ju finnas ett rätt fint sparkapital i Dejan Kulusevski. Så allt det här sammantaget tecknar ju en bild av att de har någonting på gång faktiskt. Sen ska de ta sig till EMOS.
Ja, man kan också lägga till, det nämnde du inte, det totala stödet för Graham Potter också från spelargruppen.
Ja.
Alltså det är ju nästan, vi har varit inne på det i tidigare avsnitt, det är ju nästan ett sektliknande stöd för den här engelsmannen. Det är ju, har ju inte varit ett enda kritiskt ord riktat mot honom under hela mästerskapet från en enda spelare. Alla verkar ju älska honom och ha stort förtroende för honom.
Inte heller från Hugo Larsson och Rooney Badaki.
Eller Willem Svedberg.
Dåligt igen. eller Wille Svedberg, de är, tycker och tänker säkert och är säkert lite förgrymmade, men de säger ju ingenting. Det säger ju någonting att de känner att de inte har, kan gå ut och kanske inte har så mycket att säga på det viset. Det är fel läge.
Men Bergvall tog ju upp det själv att om någon skulle sagt för ett när Graham Potter tog över och det här liksom landslaget var i spillror och man hade, vad hade man, en poäng i VM-kvalet, sagt att ja, men ni kommer stå här sen i slutet på juni och ha åkt ut i en 16-delsfinal mot Frankrike med 3-0 liksom, och är heden i behåll. Då sa han att då hade han sagt vad fan pratar de om. Så att det är kul att spelarna har den insikten också, och att Lukas Bergvall både då har gjort framsteg på planen men även i den mixade zonen. Alltså, när han var ny så tittade inte någon journalist i ögonen, han svarade inte långt på frågorna. Och nu, ja men du stod ju med honom hela tiden Per, du fick ju hur mycket saker som helst.
Ja, väldigt trygg i sig själv på ett sätt som jag inte upplevt att han har varit tidigare. Men också gladare för att också ha tagit sig in i laget på ett tydligt sätt nu också. Dels det här långa inhoppet mot Japan och den här väldigt välförtjänta starten också mot Frankrike, där Potter lite oväntat då ändå spelade han och Ajari. Vi har ju, får man ändå vara lite självkritisk, vi har ju varit inne, jag och även ni har ju varit inne på att jag trodde inte det var hållbart att ha två stycken så offensivt balanserade spelare tillsammans mot Frankrike. Nu var det kanske inte helt hållbart heller i slutändan, men jag kan uppskatta den ambitionen och att ändå slog hyfsat väl ut givet farhågorna.
Fortsätt.
Nej, men jag tänkte också på, utöver de här positiva sakerna jag varit inne på, så får man också säga att allmänheten, de har vunnit tillbaka stödet och kanske till och med kärleken från allmänheten. Man får, jag uppfattar, nu har vi varit iväg i USA och Mexiko, så vi har ju inte tagit del av allting hemifrån. Men min bild är att folk har börjat tycka om det här landslaget igen. Att de sympatiserar jättemycket med Potter, att många av spelarna har blivit favoriter och att inte så mycket jakt på hackkycklingar. Inte så frän kritik, utan att folk gillar blågult igen.
Jag tänkte på det, vi satt ju bredvid varandra, du och jag, Boman, under matchen, och då när man förstod att Sverige skulle förlora, det kanske stod 2-0 eller någonting, så sa jag till dig att så kan vi ju titta på att göra den här klassiska, så ska landslagets startelva se ut i nästa mästerskap. Fortsatt att man går dit då. Det är ju bara två år dit, men kom vi fram till att det är ju inte så att det är några spelare som kommer att sluta. Kanske Nordfeldt, men han är ju inte någon första målvakt längre. En sån genomgång blir inte särskilt spännande. Annars brukar man ju efter ett mästerskap, man vet att några förmodligen tackar för sig. Några har visat att de har peakat och så vidare. Vi får nu dras med dem ett tag här, och det gör vi ju gärna.
Och de är oss också, men inte så att vi har pikat. Där får man ju bara gå till sig själv och kanske till mejlkorgen och avgöra om man är kvar.
Det är mycket möjligt att man är på nedförsbacken i sitt yrkesliv och börjar stagnera.
Jag tror att du kan ha som Lindelöf, att du kan liksom komma tillbaka och helt plötsligt få en ny karriär nästan i landslaget. Eller kring landslaget, i bevakning av landslaget.
Jag tror med på dig, Boman. Jag lägger en röding på dig.
Ja, det var snällt sagt av er båda. Vi har ju pratat om EM då, som ska ju avgöras om 2 år i England, Wales, Skottland, Irland. Och jag funderade på då, vad är ett rimligt mål? Alltså, vi vet ju att i EM så är det ju, precis som i VM numera, många treor som går vidare. 4 av 6 treor går vidare. Det innebär ju att om man kommer 1 eller 2 i gruppen så har man relativt goda chanser att få en hyfsat, inte enkel, men en hyfsat bra, vettig motståndare i första utslagsmatchen. Nu är vi jävligt långt fram. Men givet
det, jag känner med det att vi jinxar nu.
Givet det vi pratar om, att vi ändå tror att det här laget kommer utvecklas mycket de närmaste 2 åren, att vi har många spelare i stora ligor, att de borde vara klart bättre, dessutom när de har jobbat tillsammans med Potter. Kan man inte säga då att ett rimligt mål nästa EM är att de tar sig vidare från en utslagsmatch i alla fall?
Ja, då till kvartsfinal är det 24 lag och 16 går vidare till åttondelsfinal från gruppen. Ja, men jag köper det, även om vi tittar långt fram, så kvartsfinal, varför inte? Kan ju lite beroende på lottning också såklart. Vi kan ju göra det bra och sluta 2 år och få Spanien i en åttondelsfinal eller Frankrike.
Frankrike i VM i en sextondelsfinal.
Vi ska ju snart möta upp kollegorna Disco, Erik Niva, Simon Bank och fotograf från Sorge och käka lite, kanske någon typ av avslutningsmiddag här snart. Men vi ska ju ändå ha ett till möte med landslaget under onsdagen. Vad kommer hända då?
Det är Graham Potter som har en avslutande presskonferens på spelarnas hotell som ska ju bli spännande att se. Och det är ju det sista som landslaget gör. Alltså, Petra Thorén berättade ju att de har en middag ikväll och det hade de ju haft även om de hade vunnit. Men Jakob Fidel Zetterström sa att han hoppades att spelarna där skulle kunna någonstans landa i att de ändå har väldigt mycket fina minnen härifrån. Och det ska väl också vi göra på vår middag. Men imorgon blir det ju då en presskonferens med Graham Potter där vi får ställa frågor och han får väl ha en liten slutplädering helt enkelt.
Ja, och det är väl någonting som jag kanske glömde ta upp då. Alltså, när Sverige har en så väldigt attraktiv huvudtränare som jag fått lite revansch nu ändå efter de ganska tuffa jobben i Chelsea och West Ham. Det är inte så att det kanske gör eko i fotbollsvärlden att han har tagit Sverige från gruppen från sin grupp i VM till slutspel så. Men det är klart att det är ändå bra för honom. Och jag menar, det är inte otänkbart att någon topp 5-liga har någon klubb som skulle vilja jaga efter Graham Potter med tanke på hur i grunden vilken fantastiskt bra tränare han är. Så det blir intressant att höra imorgon också ifall hur vi kallar det, hur hängiven han är i den här landslagskarriären och hur mycket han vill vara förbundskapten, eller om han också skulle kunna tänka sig ta ett annat jobb framöver. Vi får väl se det. Men det är ju väldigt viktigt för det här projektet i alla fall att han är kvar såklart.
Ja, alltså, ös alla pengar förbundet har över honom.
Det blir inte så mycket i och för sig. Men, jag tror han är jäkligt dedikerad till detta nu. Inte minst allt han har fått med sig här i VM också. Han har ju sett, precis som det vi pratade om, vilka kliv de har tagit och den här kärleken från folket. Och, det var ju liksom den retoriken även innan VM började, hur mycket han brann för det här. Han är nog också lite bränd så, inte för all framtid. Men jag har svårt att se att han skulle hoppa på någonting innan EM. Sen kan man ju se, går det jättebra i EM, ja, då kanske det kommer så lukrativa och intressanta erbjudanden. Eller så går det inte så bra och då kanske han hoppar av den anledningen. Så att, jag är helt övertygad om att han sitter kvar i 2 år till.
Alltså, jag vet inte hur chockad och liksom lurad man hade känt sig om det hade kommit att Potter lämnar svenska landslaget efter VM-tåget.
Ja, nej, det får vi inte hoppas på. Det lät ändå tryckt det du var inne på, Flink. Nej, nu sticker vi och käkar middag. Tack för att ni var med idag, Linn och Flink, så hörs vi. Ha det gott.
Tack.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.